Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 320. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej hopp!
Hallå!
Hej hej! 4-2 segern mot Hammarby innebär att Malmö FF har öppnat allsvenskan med 5 raka segrar. Vi ska givetvis fördjupa oss i den matchen i det här avsnittet och vi ska också blicka fram emot MFFs 2 kommande matcher, borta mot Varberg och hemma mot AIK. Och eftersom den allsvenska öppningen är MFFs bästa på över 70 år så kommer detta bli lite av ett temaavsnitt där vi samtidigt som vi pratar om dagens MFF ska försökas på lite lösa historiska paralleller, en liten modell som ni snart ska bli varse.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då kör vi. Malmö FFs allsvenska start är den bästa sedan 1951 och MFFs första halvlek mot Hammarby var lagets mest underhållande sedan, ja, när då, Fredrik?
Ja, det beror väl till en början lite på hur man definierar underhållande. Är det när ett lag dödar matchen i första halvlek eller är det när det böljar lite fram och tillbaka? Vi har ju till exempel hemmapremiären mot Hammarby 2021 som innehöll 4 mål. Där Hammarby tog ledningen, MFF vände och sen så kvitterade Abdul Khalili på övertid i halvlek, så övertid eller vad man säger, och MFF vann till slut den matchen med 3-2. Den var häftig.
Det var det båda lagen som var underhållande.
Ja, precis, det får man väl ändå säga. Och sen så finns ju den här 3-0 på 10 minuter mot Sirius 2020. Men någonstans känner jag lite grann att det får ändå vara ett toppmöte med lite mer på spel för att man ska liksom vilja ha det lite mer där uppe på topplistan. Och påfallande ofta när jag tittar, jag har inte gått tillbaka 50 år och kollat här, men när jag tittar på de senaste åren och de matcherna som liksom kommer mig till minne så är det ofta Hammarby som är med. Och den som jag fastnar lite för, det är inte en första halvlek, men det stod ju inte i frågan heller, utan det var en halvlek. Och det är alltså andra halvlek mot Hammarby 2019. MFF ligger under med 1-0 i paus och vänder och vinner med 4-1. Det var ju en sån riktig håll käften tillställning kan man väl säga. Det är de som jag har fastnat lite extra för.
Vad har du att komma med, Max?
Ingenting. Alltså det här är jag jättedålig på, därför att matcher kommer och går. Flyter iväg. Och ska vi hålla oss till allsvenska matcher så blir det ännu svårare.
Jag är med på din, på din nivå där, känner jag. Men det är tur vi har Fredrik som kan.
Men för att sticka ut så säger jag Malmö FF Elfsborg 2017. Anton Tinnerholm. Han gör ett par mål. Han gör orsakar. Så att motståndarna gör 2 självmål, tror jag, och han har någon assist. Det var underhållning. Publiken hade vansinnigt roligt och varje gång Tinnerholm fick bollen så skrek de ju skjut.
Det var ju en match när allting var avgjort. Ja. Men vad säger du någonting om MFF att de kan liksom bjuda på den här underhållningen så här tidigt på säsongen?
Nu menar du?
Ja.
Ja, alltså det, om jag skulle trycka på någonting där så för den här 10-0-matchen, det var ju väldigt mycket glädje. Och jag tycker det handlar om glädje nu. Jag tänker inte bara på själva matchen, jag tittade på firandet efteråt. Där de återigen Kiese Thelin var uppe på Capo-podiet.
Svårt att skicka upp någon annan.
Därför övrigt, den gamle Capo verkar vara tillbaka helt plötsligt. Jag vet inte hur det är tillfället. Men han hade med sig Hugo Bolin upp som då gjorde 2 minuters allsvensk debut. Och nedanför dem så var det fullständigt kaos. det var någon sorts småbarnsdans. Folk for omkring som skålade, tror jag. Det där har ju rätt länge varit liksom ändå rätt så synkroniserat att de, vad de gör. Men det kändes som det finns otroligt mycket glädje just nu.
Hänger det ihop med den här organiserade skolgårdsfotbollen?
Ja, hänger väl ihop med att man vinner fotbollsmatchen till att börja med, tror jag. Ja, det är väl kanske så. Nej, men det håller jag med om. Att det verkar som att alla är med på tåget här. Och det är väl lite den allmänna känslan att det är en ny start. Och det är lite nytt folk in och liksom lite... Inte samma jobbiga press och så vidare. Och så, ja, man kunde ju inte... Det går ju förstås att peka på då, om man har vunnit 5 raka matcher i Allsvenskan. Men det handlar ju också om att man faktiskt skakade av sig den här kuppförlusten där man var riktigt utspelad i andra halvlek mot Djurgården och inte liksom grävde ner sig för det, utan insåg att vi är på väg någonstans och det kommer hacka emellanåt och sådär. Men vi fortsätter vara gedigna i allt vi gör, så kommer det gå åt rätt håll. Och det verkar som att det fortsätter att växa. Eller att man tycker man tar lite steg för varje match. Och Hammarby var ju inte 90 minuters propagandafotboll, men det var propagandafotboll i längre perioder än vad det var mot Norrköping.
Alltså, vissa delar av matchen var ju helt sagolika. Alltså, man bara satt och njöt. Tänker bland annat som ett exempel, det är väl 3-0-målet där bollen far som en... liksom på en tråd mellan spelare på vänsterkanten fram och Busanello slår ett perfekt inlägg. Det
är 2-0.
2-0 var det kanske det. Det är någonting, alltså när det här kvicka passningsspelet lyckas på små ytor med väldigt snabba beslut, då är det väldigt, väldigt underhållande. Sen tycker jag då, om man ska ha någon liten kritisk punkt, så när Norrköping får göra 3-1 blir det...
Hammarby.
Förlåt, nu är jag helt på fel match. Hammarby gör 3-1. Tycker jag att man, alltså det skriker hemma i tv-soffan att slå upp bollen. För att det finns situationer när man kommer när du faktiskt måste inse att du kan inte spela det ur. Och det där kan man svårt att se. Där tyckte jag det syntes väldigt tydligt att få upp spelet snabbt. Det var väl en liten skönhetsfläck och att Cornelius sen gör en individuellt misstag som ni lade till deras andra mål, det kan man väl glömma bort. Men just det där vill jag inte se mer av.
Jag vet inte om jag tycker att Cornelius ska lastas för deras andra mål. Jag tycker det är, om någon ska lastas, är det Sergio Peña som inte jobbar hem. Cornelius springer ju hem och tar någon slags en mittbacksplats, men om man, det finns ju highlights att tillgå på YouTube om man vill, och man kan spana in Sergio Peñas hemjobb där. Det jag kan tänka mig att det är något som Henrik Rydström kommer lyfta med mittfältan efteråt. Sen och sen första målet är väl, ja, det är väl Ceesay som slår en ja, inte tar ett jättebra defensivt beslut där och passar fel.
Det andra målet, så är det trots allt, det börjar med att Cornelius tappar bollen uppe. Det var väl där jag fastnade. Men jag tycker inte, det tycker jag, det kan vara sånt som händer, som sagt. Men det första målet, det finns en liten varningsklocka i det, men den är verkligen liten med tanke på hur matchen ser ut i övrigt.
Ja, men det är ju alltid det svåra i en sån här match också, där det liksom, där det går som på räls så länge att verkligen hålla, det är ändå, man måste ändå hålla ett visst fokus, och det är rätt tufft och svårt att säga. Det kändes väl någonstans att de kände att de var hemma i den här matchen. Det var så pass tryggt, och det blev väl, även om de släpper in ett mål, så var det ändå inte sådana. Det blev väldigt skakigt.
Nej, framförallt inte när man svarar med ett nytt mål efter 30 sekunder.
Nej.
Vilket för oss in på nästa punkt.
Jag kom på en annan halvlek som var bra nu.
Okay.
Det är liksom... Det känslan är att man måste minnas dem utan att behöva kolla i liksom något slags kalendarium för att de ska stå ut så pass bra. Då tycker jag var första halvleken borta mot IFK Göteborg 2014. Där både Molins och Rosenberg är på plan. Där jag tror det står 3-0 i paus där, och där är de ju verkligen helt överlägsna.
Alltså, du har ju ett minne som är...
Ja, men den var speciell den också. För då var det som att... var liksom... MFF hade inte dominerat i Allsvenskan på det viset på väldigt länge innan. Inte nästan i liksom på 10-talet. När man liksom kom ut och bara... Och IFK Göteborg var ju ett annat IFK Göteborg än vad de är nu.
Jag kan ju inte spika året då, men då kan jag ju säga också MFFs guldmatch uppe i Stockholm mot AIK.
Det var 2014.
Det är 2014. Den matchen tycker jag också är... Det är liksom ingen tillfällighet att de vinner den, utan de de äger. Man märker att de äger allsvenskan då. Det är inget snack om saken och det är en väldigt svår bortamatch.
Vad har vi mer?
Nej, ska vi dra för
det? Men just bara halvleken. Många matcher finns det bra med just
ja, men alltså,
det finns ju en första halvlek mot Helsingborg i derbyt 2011 tror jag det är, där Ranegi stångar in ett 3-0-mål där MFF också är fullständigt överlägsna. Det är inte 2011, det är 2012. 2011 vann HF guld så åkte de inte på några sådana plumpar.
Nej,
det
var
plumpar.
De inte. Men
70-80-talen är fyllda av sådana här matcher. Så jag kan ja. Inte sortera upp dem så vi får släppa
Nej,
dem.
Jag brukar ju i sådana här sammanhang slå ett slag för andra halvlek hemma derbyt mot HF 93. När de gick från 0-3 till 3-3. Jag kan inte säga att jag minns jättemycket av matchen. Så, men de gjorde ändå 3 mål på ganska kort tid. Det måste ha funnits någon sorts flyt i spelet. Och det var också fullsatt på gamla stadion.
Mm. Jag minns ingenting av den för jag var inte där. Jag ser inte den stigen på tv. Vad jag kommer ihåg.
Då byter vi lite fokus här. Efter hattricket mot Hammarby så har Isak Kiese Thelin nu gjort 8 mål på 5 matcher och kan bli MFFs bästa målskytt under en allsvensk säsong. Sen vem då, Max? Hur långt tillbaka jag tror att du...
Alltså,
nu förutsätter ju det här alla, liksom alla knackar i bordet och
att han är hel
hela tar säsongen. Tar i trä och salt och sånt.
Nej, men jag tycker det där är jättesvårt. Det brukar inte dra iväg. Så att jag tror att han ska vara glad om han hamnar någonstans i häradet av Peter Idje och Niklas Skog 2002 och 2003. Då de landar på 24 och 22 mål.
Då känns det som att... Både han och MFF verkligen får vara nöjda. För det har inte det är ingen som har varit i närheten.
Nej,
i den här,
nej, men ska man någonstans sikta mot någonting så tror jag det kan... Det skulle kunna vara möjligt faktiskt. Det finns ju trots allt ett gäng lag i Allsvenskan också som är ganska dåliga där det kan bli en hel del mål.
Ja, eftersom han också får spela hela tiden. Så.
Precis.
Men jag vet inte han blir utbytt, det var konstigt faktiskt.
Vi nämner ju inte Ranegi här i sammanhanget som gjorde väl 21 målar... 2011, men då gjorde han ju de allra flesta jag tror 18 av 21 mål gör han i Häcken, så att han får...
Vet ni vem som var MFFs bästa målskytt den säsongen?
Nej.
Vet du, vi ser
2011.
Kan det ha varit Rantje? Ja?
Nej.
Nej.
Denna person gjorde 6 mål. Det var ingen sprakande offensiv säsong.
Det vart Hamad då?
Daniel Larsson. Men att man vinner den interna skytteligan på 6 mål, det är...
Ja, det är rätt tungt faktiskt.
Mm.
Men det är ofta, det är ju sällan någon sticker iväg sådär jättemycket. Men, sen kan man ju inte jämföra med de stora historiskt. Jag tror vi pratade förra gången om Bosse Larssons 28 mål. Det var alltså på 22 matcher.
Ja, nej, det är klart att det är generellt. När vilken säsong var det?
65, va?
Mm. Ja, jag tänkte det kan inte gärna ha varit på Houghtons tid. Då öste de inte in mål på det viset. Men om man går tillbaka där för Idje och Skog, har ni koll på MFFs skyttekuggan något sådär efter det?
Efter det? Nej, det är inte helt enkelt att hitta det kanske, men du har säkert gjort
det. Ja, det har jag absolut gjort, annars hade jag inte ställt frågan.
Nej, jag visste inte det.
Alltså, det var Idje 02 och Skog 03. Sen var det samma spelare 04-05. Men den borde ni klara, kan jag tänka. Kan jag tycka.
Nu ska vi se om det är 04 så borde det väl vara Alves, va?
Ja, ja. Nej, just det. Precis.
Och 05 är väl...
Ja, det var också. Det var samma spel.
Det var Alves också. Ja.
Sen har vi 2 år, sen så är det ett par år där det kommer liksom Jonathan Johansson.
Mm.
Junior,
jag skulle säga.
Han
det.
Gjorde också 9. Det var ju också den andra säsongen där bästa målskytten inte kom upp i 10.
En spelare som stannade väldigt kort tid också.
Ja. 2008, Toivonen.
Mm.
14 mål. 2009, Daniel Larsson. 11 mål. Guldsäsongen 10 då.
För att både Mehmeti och Daniel Larsson, jag vet inte om de stannade på samma till och med, men jag säger, ska man dra till med att Mehmeti var bättre?
Ja.
Ett mål bättre.
Ja, 11 gjorde han.
Mm.
Och sen har vi då Larsson på
6 mål.
Ranegi 10 mål 2012. 2013 Magnus Eriksson 11. Sen började ju då Rosenberg-eran. Han var bästa målskytt 14, 15, 18 och 19. De två som stack emellan där, det var ju Kjartansson, som ju liksom kanske är den som kommer närmst i Joe Skog i ren målproduktion. Han gjorde 14 på 20 omgångar innan han försvann. Tack, ja.
Men han gjorde ju bara mål också. Andra
ja, ja, absolut.
Han passade ju aldrig.
Peter Ige gjorde inte jättemycket mer mål heller, om vi nu ska vara sådana.
Skog skrinade.
Ja, men han hade många andra spelmässiga kvaliteter. 2017 var det Ewing Berget. 10 mål.
De sa riktigt sprida ut målskyttet i säsong.
Och sen så är vi då framme vid pandemisäsongen 20. Det var det Thelin som gjorde 14. Och så var det Colak året efter som också gjorde 14. Och så Thelin igen i fjol, 12.
Ja, men det är lite signifikativt just det här, att det är sällan någon som sticker ut riktigt ordentligt faktiskt i Malmö FF. Det är väl ofta kanske andra lite sämre lag som kan ha någon som öser in mål.
Men det är ju en intressant diskussion som dyker upp det där. För Colaks status var ju mycket högre än vad Isak Kestelins har varit egentligen. Men nu är ju Kestelin ett betydligt bättre allsvenskt snitt än vad Colak har. Och får väl...
Vad beror det på då?
Jag antar att det inte är så mycket svårare än att Malmö FF nådde Champions League med Colak. Och Kestelin spelar förvisso i Europa i fjol och hade stor del i att MF tog sig dit. Men det var kanske inte riktigt... Det är alltid svårt det där. Vad bidrog Colak med egentligen i Champions League-gruppspelet? Liksom. Men det var ju också på en annan dimension. Men jag känner att den kritiken som har funnits mot Isak Kestelin har väl framförallt grundat sig i att han inte riktigt lyft laget i Europa.
Men om vi jämför Isak Kjesetelin den här säsongen med tidigare, vad är det för som skiljer?
Alltså, egentligen har han, tycker jag, han har alltid varit en sån här bra allsvensk avslutare. Det är ju egentligen inget nytt. Att han har sett trubbig ut i perioder tycker jag har mer att göra med att systemet inte riktigt funkat. Och jag tyckte att han... Alltså att det där syntes är faktiskt även både mot Kalmar och Brommapojkarna, även om det visste såklart lätt att säga att ja, han gjorde 3 mål på de matcherna, så att, men det säger ännu mer om vilken bra avslutare han är, att när det dyker upp de där chanserna, men han är som bäst på att vara i straffområdet och ta avslut, och det är bara liksom titta på hans avslut bara mot Hammarby, det är klass allting liksom, att han hittar en liten lucka mellan benen, det betyder att han skjuter i rätt ögonblick när försvararen liksom sträcker ut benet för att skydda, och den skjuter ofta när målvakten inte riktigt hinner med, när han står på liksom stödjer benet och skjuter i fel ögonblick och i fel hörn, och kan även nicka och göra mål direkt på inspel och även ta emot bollen och göra mål. Mycket ja, liksom i en snäv genre, avsluta i straffområdet, så är han ganska mångfacetterad så att säga. Det är imponerande.
Men vet ni att han har gjort ett oerhört viktigt mål i Europa, som faktiskt startade hela resan mer eller mindre.
Ja, det var ju borta mot det här litauiska laget
Ventspils.
Ventspils, ja.
För det var faktiskt så att han gjorde debut för MFF i hemmamatchen som blev 0-0. Och sen avgjorde han bröstade in för mig in i avgörande målet där borta.
Han kan det också.
Men han har ju den otacksamma uppgiften på något sätt att han framstår ju när det inte stämmer, när MFF... Han är ju inte en targetanfallare, vilket ju många tror eftersom han är så stor. Och när MFF lyfter långt, så han vinner inte så mycket nickdueller som man kanske ska förvänta sig av någon av hans längd gör. Och då ser han liksom rätt malplacé ut. Han får inte mycket bollar. Om man tittar på hans bolltoucher nu i Allsvenskan bara, så det är ju rätt lågt. När han hade 38 mot Hammarby då, det var ju säsongsbästa med råge för honom. Han hade 18 bolltoucher mot Norrköping och 23 mot Kalmar och 24 mot IFK Göteborg. Så han är inte så involverad i spelet. Han ska vara på rätt plats. Det är de spelarna runt om honom, har ju liksom minst dubbelt så mycket touch. Det är de som ska se till att det funkar. Liksom. Han är ingen Oliver Berg då, som är som falsk nia och som har horder med bolltouch och ska ha bollarna där uppe.
Men jag tycker han har blivit bättre, framförallt nu mot Hammarby, just i nickduellerna faktiskt. Att han vann mer boll än vad han har gjort innan. Sen noterar jag bara när ni pratade om Colak här, att han ska ju inte vara kvar i Skottland, så det är många MFF-supportrar som vill ha hem honom som backup till GC Thelin. Kunde vara något.
En dyr backup blir det då.
Ja, man kanske inte lika dyr nu som man var.
Nej, men egentligen, vi satt och pratade lite om det tidigare då, om man skulle vilja ha någon liknande figur bakom GC Thelin för att liksom avlasta, och om man skulle gå sönder då, så att det hade varit liksom lite storlagsmässigt om MFF till exempel gick och köpte Per Frick från Elfsborg, bara för att ha honom som...
Ja, men han är ju alltid bra mot ett halvdassigt motstånd.
Ja, men som perfekt. Ja, men det är ett typiskt lag att man köper från en, inte omedelbar guldkonkurrent, men liksom man försvagar ett mellanskiktslag så att säga, och bara köper upp den spelaren, och MFFs lyskraft i sig då ska vara så stark så att Per Frick ska vara sugen på det här. Nu är han bara ett exempel, inget så att jag sitter och propagerar för det, men...
Det är väl svårare just i år eftersom Malmö inte har Europa att vinka med.
Mm. Ja, men det är precis. Ja, men det är just det gör ju att behovet är ju inte riktigt lika skriande. Men, ja, men det är häftigt med GC Thelin hur det har verkligen stämt. Och jag tycker det beror väldigt mycket på att man har hittat ett fungerande anfallsspel där rörligheten i positionerna runt omkring är så pass stor. Och det är inte bara då... ytterforwards, utan det är också att Anders Christiansen stormar runt och springer på massa ytor och gör det svårt, och även Hugo Larsson är dynamisk fram och tillbaka och svår att få grepp om, och då dyker GC Thelin upp där han ska dyka upp, och det är inte så att någon står och slår långbollar på honom, det är inte det handlar om, utan att han får den tiden han vill ha i straffområdet, och när de andra är så pass rörliga så måste inte han liksom springa och möta boll och passa tillbaka och sådär, utan kan koncentrera sig på det han gör bäst, och det är ju något som har funkat väldigt, väldigt bra i framförallt de två senaste matcherna.
Jag tror en skillnad är att man överhuvudtaget får in mer folk i straffområdet, att det är svårare att bevaka honom. Mm. Det blir mer ytor för att det är många håller reda på där inne helt enkelt.
Mm. Och det är ju någon slags synergieffekt som man ser, att till exempel Busanello kan kliva in i plan som mittfältare, vilket gör att en mittfältare kan kliva högre upp, vilket gör att Anders Christiansen kan få en fri och svårdefinierad roll för motståndarna, och Vecchia och Nanasi och inhoppare som Taha Ali kan liksom stöka runt, vilket gör att det blir ju den här strukturerade skolgårdsfotbollen då, som Henrik Rydström så passande kallade det. Och det är ju det vi ser effekterna av här.
Gabriel Busanello dominerade vänsterkanten ihop med Stefano Vecchia och fick också sin första officiella assist när han slog inlägget till GC Thelins 2-0. Man skulle kunna argumentera för att han är MFFs bästa icke-återvändande värvning sen, när då Fredrik?
Ja, det här är ju en lurig fråga. Vi har att gå på... Jag
ställer bara luriga.
Precis, vi har några cupmatcher, 5 allsvenska matcher utan att det är någon sån där riktigt toppmatch. Och sen inget Europaspel. Nej. Så man ska kanske inte höja dem till fullständiga skyar om man vill.
Men det har du ju ändå gjort.
Det har jag ändå gjort, ja. Precis, jag får ju stå fast för det. Nej, men det är ju svårt att jämföra med andra positioner tycker jag. Så jag har ju tittat på framförallt ytterbackar då. Och det står ju om det är den bästa värvningen sedan Anton Tinnerholm 2014 eller Ricardinho 2009 tycker jag. Någon av dem är det. Tinnerholm blev ju verkligen fullträff, liksom billig spelare som kommer att spela en väldigt viktig roll faktiskt i båda riktningarna för MFF och vara liksom lite definierande för den eran som han kommer att spela i då, under Rosenberg-eran om vi får säga det. Och Ricardinho var ju med liksom att skapa det lite mer moderna MFF som tog form under Roland Nilsson och sen finjusterades av Rickard Norling.
Där kan man ju säga, om man ska välja mellan båda de två brassespelarna i sin prime, så hade jag nu valt Busanello då. Han kan ju spela försvarsspel till exempel. Det var ju inte Ricardinho jättebra på, om vi ska vara helt ärliga.
Sen så vill jag ju liksom inte, om man bara tittar på värvningar överlag, så Inge Berget bidrag med betydligt mer än vad Busanello.
Anders Christiansen,
Sören Rex. Så att, jag valde snäva in det här på ytterbackar istället.
Ja. Men vad ska jag säga? Det känns ju ändå som att Busanello har haft en mer direkt, eller han har fått en snabbare effekt än vad exempelvis Tinnerholm hade. Han behövde ju ändå liksom en lite längre inkörningsperiod.
Ja, han fick några veckor på sig innan det var Champions League. Ja. Är det du tänker på? Ja. Innan han stod där och skrek på att hur han hösten 2014. Ja. Nej, så jag vet inte om han fick så mycket längre inkörningstid.
Nej, nej.
Jag ger dig fel i den spaningen faktiskt.
Ja.
Men det som är häftigt med Bosse Nell är att han är komplett, ja, får man, med allsvenska mått får man väl ändå säga att han är komplett. Han är duktig i båda riktningarna, han kan kliva in i plan då, som vi pratade om där som sexa. Och det händer så otroligt mycket kring honom hela tiden tycker jag. Han är så otroligt delaktig i spelet.
Vad vill du dra för paralleller, Max?
Det är ju jättesvårt, för det är klart att han spelar som Anders Christiansen. Om man liksom ser till vad han har gjort över tid i Malmö, så är det ju liksom på en annan nivå.
Han kanske ska kallas för hemvändare förresten. Han var ju
man vet ju inte riktigt, för han har ju liksom kommit tillbaka ett par gånger.
Så att han var ju rätt så bra redan första gången.
Ja, det var. Han var hyfsad det också. Mm. Jag tänkte lite först i ett brasilianskt tema faktiskt. Ricardinho är ju en sån som på något sätt satt ett väldigt stort avtryck i Malmö FF. Alltså att han förändrade någonting kanske skulle jag nästan vilja kalla det. Sen tänker jag på en annan brasse också som är lätt att glömma bort. Det är Wilton Figueiredo. Som i den perioden betydde oerhört mycket. Kommer komma tillbaka till honom i ett annat sammanhang. Så han tänker jag på också. Men sen då för att dra iväg till något helt annat. Så är han också förvisso hemvändare en gång. Men då tänker jag på Johan Dahlin. Alltså under väldigt många år så har han ju bidrat till oerhört mycket. Och jag vet inte om ni minns att han passerade 100 allsvenska nollor förra säsongen. Bara en sån sak säger en hel del. Så att liksom i den här tiden så är det väl de spelarna man kan prata runt. Sen håller jag helt med om att Jo Inge Berget har ju betytt oändligt mycket för MFF. Och vissa skeden har han varit en helt fantastisk spelare. Men det är väl någonting med Bussanello som säger också att han kan bli väldigt bra. Eller bli ännu mycket bättre.
Mm, det finns ju en enorm potential där. Det kan ju vara en stor försäljning.
Ja. Både han, och där kommer jag tillbaka dessutom till Derek Cornelius. Som också känns som en sån spelare som liksom, det kan bli något väldigt, väldigt bra av.
Ja, men säg att en Bundesliga-klubb är sugen på att stärka sin vänsterbacks position här i sommar. Ja, men det är ju inte omöjligt att de lägger ett ganska bra bud på Bussanello. Som MFF känner att de kan ta. Har ju trots allt Martin Olsson som backup där och Jonas Knutsson som är ytterligare en backup där. Så just på det viset så är det är ju inte hålla den dörren stängd för att det faktiskt kan bli en stor försäljning om man fortsätter prestera på den här nivån.
Ja, det kanske också blir, jag tänker om eller när Pontus Jansson flyttar hem, så kanske det är trevaktslinjen i alla fall. Hade ju Bussanello av allt att döma fungerat alldeles utmärkt som wingback. Men,
eller som mittback.
Ja, det också. Mm. Som vi tidigare slagit fast så lär publiken i Malmö och resten av allsvenskan från den delen inte få njuta av Hugo Larssons spel efter sommarens transferfönster. Men här och nu så kan MFF ändå matcha trion Hugo Larsson, Sergio Peña och Anders Christiansen. Och det är ju ett inomhusfält som tål jämförelser. Hur långt vill du gå tillbaka där, Max?
Det är lite svårt eftersom man får ju skifta formation, för det har ju mest varit
så två inomhusfältare. Och Christiansen har ju också, som vi har påpekat väldigt många gånger, en oerhört fri roll. Men så ändå.
Nej, men så att om jag ska ju riktigt långt tillbaka så är det tandem du en Tern och Schwarz. Det är intrycket de satte en gång i tiden.
De spelade ju tillsammans väldigt lite inomhusfält, ja. I Malmö.
Det var en väldigt, men det är liksom två namn. Ska vi stanna då i lite modernare tid så kommer jag tillbaka till Wilton Figueiredo faktiskt. Och det var en ganska kort epok den också, men tillsammans med Ivo Pekalski så hade de det var ju Pekalski peakade ju verkligen då. De hade en säsong när de var väldigt, väldigt bra tillsammans.
Men, ja, men det 2010 mittfältet där var ju lite, alltså en oväntad succé så att säga. Pekalski hade man ju det är klart att talangen syntes, men för den säsongen hade han inte presterat på den nivån. Och Wilton var ju egentligen lite grann en nödlösning som flyttade ner från anfallet.
Ja, och det var lite skakigt med honom överhuvudtaget också. Hur motiverad var han att spela i MFF och så vidare. Men han blev ju liksom nästan lite lagpappa. Och centrala mittfältet den säsongen var ju lite ifrågasatt, och centrallinjen överlag den säsongen var, ska det här verkligen hålla? Och det finns gott om teknik på kanterna och lovande talanger där, men inne i mittfältet, man måste ha bra centrallinje för att vinna guld och sådär. Där fick ju alla verkligen svar på tal.
Sen finns det, kan jag inte exakta åren där, men apropå Oskar Lewicki så spelar han med en och Kofi Adu en del. Och det var ju också en rätt dynamisk duo. Även om den inte var så offensiv så.
Nej. Nej, det var ju en mer så här Lagerbäck inom mitt fält kan man säga. Vad vill du slänga för?
Nej, men jag hade också när jag tänker på det så tänker jag antingen Adu och Halsti eller Adu och Lewicki då. Det var som att Lewicki bytte av Halsti i den rollen när Lewicki kom då inför 2015-säsongen. De hade ju också lite internationella framgångar och så, och ja, har ju fortfarande åstadkommit mer än vad nämnda mittfältstrio har gjort, men det känns ju som att det är så mycket som lockar med den här tremanna mittfältet. Det är liksom en ung egen tonåring, det är en rutinerad lagkapten och det är en sydamerikansk stjärna. Det är liksom en häftig kombination där som gör det liksom lite flärdfullt på ett sätt som säkert tilltalar.
Som Marcus Halsti inte var, menar du?
Kanske inte riktigt. Han har kanske inte så mycket sydamerikanska tendenser, men han var ju oerhört omtyckt också. Nej, men det är väl liksom, man gillar ju det här tekniska och att det här mittfältet står för någonting som tidigare MFF-mittfält kanske faktiskt inte gör. Att det liksom signalerar av att vi vill ta ett nytt kliv med det här mittfältet. Vi vill spela en annan fotboll, en mer offensiv fotboll, en vägvinnande fotboll. Och det, då släpper man lite på det här, vad ska man säga, den här köttande defensiva inne mittfältaren. Utan det krävs att vi vill ha en spelare som vinner bollen. Och det ska den spelaren göra genom att vara på rätt ställe hela tiden. Inte genom att tackla en motståndare nödvändigtvis. Om man får förenkla bilden lite grann. Och jag tror att det här mittfältet har verkligen potential att bli det bästa. Vilket ju vi kanske tyvärr inte får se höjden av eftersom Hugo Larsson då flyttar. Men det är så som de spelar just nu och de senaste matcherna så har det ju verkligen visat att det här kan ta upp kampen med Gustafsson gånger två och Rygaard i Häcken då. Nu är den ene Gustafsson inte friska, men så som de spelade i fjol, det här kan absolut bli på samma nivå tycker jag.
Alltså de här kvicka fötterna och snabba besluten som de här tre herrarna, det är ju där liksom hela den nyckeln ligger tycker jag till MFFs succéstart på Allsvenskan.
Och det är ju ingen som helst slump att de här tre får starta match efter match. Det är ju den kontinuiteten som Rydström vill ha. Han vill att de ska hitta varandra på plan. Och det får man ju, det går egentligen bara att träna på det i matcher. Att man har de här kombinationerna och man vet var den andra befinner sig någonstans.
Om det blir som vi tror, det vill säga att Hugo Larsson blir såld i sommar, behöver MFF ersätta honom i sommar? Eller klarar de sig med den truppbredden de har?
Som det ser, alltså för Oskar Lewicki och kanske typ Sören Rex var friska, så vet jag 17 om man inte klarar det alldeles utmärkt.
Jag tror också man gör, men Siby har ju man ju att tillgå där.
Siby ska man inte glömma. Nej, som man,
och Lomotey finns liksom bakom. Nej. Där också.
Nej.
Nej, jag tror att det är en, som en backup-spelare kan absolut funka där. Men lite annorlunda, är ju inte samma dynamik som Hugo Larsson. Men det är ju däremot Siby, en spelare som springer upp och ner och kan vara farlig i båda riktningarna. Så det känns verkligen som att han kan ta över den stafettpinnen där.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. för ett ännu godare McDonald's.
Allsvenskan började som bekant lite ryckigt för MFF, men laget vann ändå. Nu har man fått fart på offensiven och många av spelarna som var med i fjol ser också på nytt födda ut. Så Fredrik, Henrik Rydströms inverkan på det här laget. Det är en tränareffekt som är ganska tydlig. Hur långt ska man gå för att hitta en jämförbar?
Ja, vissa av tränareffekterna som Malmö har haft har ju inte, har liksom inte visat sig direkt, utan tagit ganska lång, ibland har det tagit riktigt lång tid. Jag skulle ändå vilja säga att Roland Nilssons intåg i Malmö FF var väldigt, väldigt viktigt. Men han tog över 2008 och då blev MFF sämre än vad de var året innan faktiskt. Men där är ju, det är ju egentligen de enda, de är lite unika de två första åren med honom, för det är liksom den enda gången som MFF har haft sånt riktigt, riktigt tålamod med talanger, och man fick ju verkligen betalt i en generation och ett litet tankesätt där som kom att prägla MFF med Hamad och Durmas då kanske i spetsen för de här, och Molins kom in och Mehmeti kom in, och det var liksom spelare man fick betalt av på sikt, så han var ju väldigt viktig. Sen finns ju den här Hareide-effekten också, som tog upp dem på en ny nivå, och de nådde Champions League 2 gånger, så det är ju svårt, man kanske får vara där någonstans, att det ändå är, om man tittar liksom på vad man fick betalt på långt sikt, sen så fick ju klubben, sen så kom ju Rössler in sommar 2018 och vände på allting, och MFF går från att vara ett loserklubb till att bli, till att vinna, till att ta Europa League och nästan faktiskt blanda sig i toppracet.
Vad säger du, Max?
Jag säger Ove Rössler. Alltså det är den förvandlingen från Magnus Perssons förlorartaktiska hänggäng som bara hade tråkigt, kändes det som. Till att Rössler kommer in och statuerar exempel, kör stenhårt med de gamla gubbarna och talar om att det är liksom nu, det är tuffare tag som gäller. Och lyfter gamla spelare inte minst. De yngre får inte chansen, det ska vi komma ihåg. Men han, som Fredrik säger, han lyfter dem upp in i Europa League på ett fantastiskt sätt. De är väldigt nära att vinna Allsvenskan med honom. Det är väl ett mål faktiskt, till slut.
Mm. Ja, det är inte mycket.
Den tycker jag är liksom den stora förvandlingen. Sen är det väl Dr. Röslers kunskaper, liksom att, eller deras bästa grej, att lyfta lag som har gått dåligt. Sen tycker jag naturligtvis också Hareide första året. För andra året blev ju knackig i höst, det kan vi inte glömma. Men första året så kommer han in och förändrar också en någon sorts, eller han förändrar luften man andas där. Det blir liksom en vinnarmentalitet.
Ja, men det är två olika typer av förändringar lite grann. Så att Rössler fick ju MFF att vara det de borde vara. Att de tog dem tillbaka till vad man ska förvänta sig att de ska vara. Medan om man tittar då på Hareide, som faktiskt gjorde MFF till någonting nytt som de inte var. Och även Roland Nilsson då också, även tog längre tid, att de tog liksom klivet in i en ny era. Och det är väl lite det som Rydström, som man vill ha med Rydström och som man hoppas på med Rydström, att han ska liksom förvandla MFF till en annan typ av förening. Och alltså det som man såg mot Hammarby och mot Norrköping egentligen är ju ett lag som dominerar så som det, som någon med det ekonomiska försprånget faktiskt ska dominera.
Kan man säga att liksom att Rydströms uppdrag är lite kombinerar Rössler och Hareide? Det vill säga att han dels ska ta dem tillbaka till den nivån som supportrarna tycker är rimlig, plus att han ska lägga på det nya, så att säga.
Ja, men det får man väl nästan säga.
Sen är ju även Hareide, kändes ju kanske inte som en sån här jättelångsiktig lösning när han kom då heller. Rydström är väl mer Roland Nilsson där i det fallet, att se som en någonting att bygga på sikt, så att säga.
Ja, sen får man ju se hur länge, alltså de här långsiktiga lösningarna har ju haft en tendens att det är ju det eviga liksom bekymret. Går det för bra för MFF så finns det ju andra som rycker i.
Ja, men jag tänker lite grann så här.
Rydström kanske har en lite annan mentalitet.
Ja, dels har han ju liksom hela sin resa i Kalmar. Och sen är han svensk. Jag vet inte på, liksom, hur givet det är att svenska klubbtränare, även om de tränar Malmö FF, liksom får chansen utomlands. Han har ju liksom inget, knappast något annat att sträva efter i Sverige om man inte vill bli förbundskapten, vilket kanske skulle kunna vara någonting så småningom.
Ja, det känns väl som att det kanske är något år borta.
Jag tror att han gillar för mycket att vara i träningsmiljö och ha ett lag och liksom det här köttet som är kring ett lag. Det tror jag att han skulle sakna om inte han var, om han var förbundskapten.
Och jag tror att han går fel väg eftersom Svenska Fotbollförbundet gärna lotsar fram dem genom sin egen organisation.
Han känns inte så förbundskompatibel.
Kanske lite för frispråkig och sådär. Men det är liksom det enda jobbet i Sverige som skulle kunna vara högre status på, kan jag tycka.
Matchen mot Hammarby föregicks av ett tifo och en hyllning till tidernas mäster MFF-are och kaptenernas kapten Christer Christensson. Stämningen på stadion har ju också fått sig ett lyft. Vad vill du jämföra det med, Max?
Alltså, nu sprang jag ju utanför allsvenskan direkt. För det har inte varit så här sen sista hösten med Marcus Rosenberg och hans. Men det var ju på en ännu högre nivå så att säga. Men det har ju varit en pandemi också som har ställt till det. Men det har ju varit en sjunkande stämning och det var inte så konstigt i fjol. Men de här senaste har inte varit, jag vet inte. Det har inte.
Men jag tror att det är på något sätt en effekt av pandemisäsongerna?
Jag tror de har betydelse. Jag tror också att Malmö FF till slut alltså vann ihjäl sig lite grann. Och sen så Champions League-spelet i fjol, eller vad blir det?
Ja,
förfjol blev det. Ja. Inte liksom inte lyft då.
Inte Europa League.
Nej, inte heller. Så att det, liksom, det har varit en vikande tendens där, men nu finns det något nytt. Och där, det är säkert en Rydström-effekt delvis det också. Det är kanske lite Pontus Jansson-effekt redan innan han har kommit hit. Men det känns som att det finns någon sorts lyft. Sen, alltså om man ska prata specifikt om matchen nu senast så tifot, jag skäms för jag gick i fällan. Jag kom inte på vad 626 stod för. Inte förrän Christer kom upp och det var skäms jag för. Men alltså, det var ju nästan Rosenbergsklass på det tifot. Det är fantastiskt. Och det är ju sånt som skapar stämning. Det skapar ju ingen stämning när ett antal, jag ska inte säga något ord där, men ett antal individer från Hammarby går in och smäller av 22 knallskott innan matchen har börjat. Alltså, kan inte svensk fotboll få bukt med det här snart så är det katastrof, alltså ärligt talat. Sen däremot måste även jag inse humorn i det som MFF-supportarna gjorde i paus när de önskade glad Valborg innan de fyrade av. det fanns ju faktiskt humor i det, det kan man inte förneka. Och de hade tur med vinden för det blåste upp, det blåste inte in på plan.
Blåste det upp?
Ja, det var
uppvindar.
Ja, men det var inte det där kompakta.
Nej, det var ju, det blåste ju ganska bra på dagen. Så att,
men det, någonting, och man ser det på bortaföljen också, att det är ju fantastiskt mycket folk som har följt med på bortamatcherna. Det är beundransvärt. Så att fortsätter MFF så här så kan det bli en väldigt rolig publiksommar.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Allsvenskan rullar nu vidare med veckoomgång och nya matcher till helgen. För MFFs del innebär det Varberg borta på torsdag och AIK hemma på söndag. Två lag som är lite oväntat står på samma poäng så här långt. 4 efter 5 omgångar.
Så har du många poäng?
Lika många, ja. Samma antal då.
Lika få.
Men det, man tänker sig att den ena klubben hade liksom lite mer, kan acceptera det.
Så är det ju säkert. Om vi tar den klubben först då, det vill säga Varbergs Boys, så är det ju alltså ett lag som visserligen inte har vunnit i årets allsvenska, men de har å andra sidan bara förlorat en match. Finns det några risker med den här matchen för MFF? Att, liksom, att den allsvenska lunken börjar göra sig påminn, så att säga?
Ja, men det är ju alltid svårt att gå från fullsatt och liksom fyra mål och snack om historik och det hyllas och det är liksom, och man har den här härliga glädjen och det här dansandet efter matcherna till att komma till Påskbergsvallen, och det kommer liksom vara rätt kallt och Jocke Persson fotboll. Alltså det kräver ju så att man går in till den matchen med rätt inställning.
Alltså det är så himla, jag minns ju Jocke Persson som en fantastisk inomhittfältare. Att det här liksom, att inkast och liksom skapa fasta situationer på offensiv planhalva, att det har blivit Jocke Persson fotboll, det känns helt absurt.
Men jag lurar på om det är, att är det hans drömfotboll, är det hans filosofi, eller är det att han kanske snarare mer anpassar sin filosofi efter spelarmaterialet.
Jag tror att det är mer pragmatiskt än något annat.
Ja, för man har ju sett ganska många tränare misslyckas för att de kommer och vill liksom spela en fotboll som man verkligen inte har material för att spela. Och så går det inget bra. Då blir man ju uppkäkad av en sån som Jocke Persson.
Ja, och han vet väl också, gissar att om man till äventyr skulle lyckas med det spelet, då blir man ju av med de spelarna som behärskar det. Så att det är liksom inte lönt att bygga på det då.
Vi ska spela lite fult så att ingen köper våra spelare. Ja, det är bra.
Nu plockade ju MFF ut, Rysson plockade ut några spelare under andra halvlek mot Hammarby. Men jag var förvånad att inte Isak Kiese Thelin fick vila direkt när han gjorde 4-1, utan han fick 90 minuter igen. För att där tycker jag ser farorna. Alltså, plötsligt så är det en liten känning i ett lår eller en ljumske, och han spelar ju varenda minut. Och det kan jag se som en risk, eftersom man inte har någon naturlig ersättare heller. Att det kommer att bli en svår omställning för dem.
Men kan det inte vara så lite grann att eftersom nu spelsystemet i övrigt ställer mindre krav på Thelins medverkan, att spelet sliter mindre på honom?
Jo, det är mycket möjligt. Men det är ändå liksom, det känns ändå som en fara när någon, framförallt en vecka där det är tre matcher. Och jag tänker så här att för jag tycker inte heller att för det, så har Malmö gjort då det har varit mest under Europaspelet, att man liksom tänkt att tittat på AIK-matchen som den svåra, och så har man ställt över, satt AC på bänken och plockat bort ett par andra spelare, och så blir det pannkaka. Det är därför jag tyckte att det hade varit bättre kanske att ta ut några när det stod 4-1 mot Hammarby direkt och vilat dem där, och så köra dem en halvlek mot Varberg, och så förhoppningsvis har de gjort 3-0 och så kan de gå vidare. Och plocka ut och vila folk även där, så att säga.
Man får ändå kanske förmoda att de kommer att rotera någonting här i de här två matcherna. Eller?
Jag är inte säker.
Men om ni skulle säga, vem behöver vila?
Ja, egentligen så skulle väl Anders Christiansen behöva vila mot Varberg. Men jag undrar, jag får mer och mer känslan av att Rydström föredrar att bryta ut honom tidigt för att han vill ha så många starter han kan ha på det mittfältet.
Alltså det är ju lite, det finns ju väldigt tydliga paralleller till när MFF försökte rotera Marcus Rosenberg. Det gick ju inte så himla bra det heller. När man satte in honom i 60 minuten så hade han ofta mycket mindre inflytande på matchbilden än vad han hade när han spelade från start. Mm.
Nej, eftersom det generellt är en säsong med bara 30 allsvenska matcher och ingenting annat, så tycker jag inte de ska rotera för mycket. Det naturligtvis blir spelare på bänken lidande av det. Så är det ju.
Men ja, men om man tar den sidan av frågan, vilka skulle behöva spela?
Ja, det är
alla, såklart.
Ja, alla skulle säkert behöva spela, men jag tycker det är många spelare som liksom inte har visat. Zidane är en spelare som liksom inte har visat att han är kanske värdig så mycket speltid så just nu. Så jag tycker det är svårt.
Nej, men vad kommer han upp i en halvlek totalt?
Eller? Nej, det är inte mycket. Men den jag kan tycka lite synd om är faktiskt Hugo Bolin, som fick väldigt mycket speltid och mycket beröm under försäsongen. Och jag menar inte att han ska ha starta matcher, men han kanske skulle fått en kvart 20 minuter här liksom, så att han får lite tid, så det inte stelnar vid att han sitter fast på bänken. Mm.
Nej, och där är väl Oskar Lewicki
också en sån.
Ja. Som kanske skulle kunna göra en start istället för Sergio Peña till exempel. Men där återigen då det här med att Rydström har ju valt, ja, vad kan man säga, 12-13 spelare han går runt på. Liksom, och de, det är ju rätt tydligt att han har en allsvensk elva. Liksom, och det är svårt att argumentera mot när man vinner matcherna. Det är ju hans första och främsta uppgift är ju att vinna matcherna. Den svåraste situationen han har nu är väl där Tinnerholm är tillbaka från sin skada. För han ska ju vara tillbaka mot Varberg. Hur gör man med Josef Ceesay då? Som har gjort två väldigt bra insatser. Hans bästa i MFF egentligen skulle jag nog säga.
Jag tycker Sören Rex och Oskar Lewicki och kanske det mer marginellt så att säga Hugo Bolin skulle behöva lite speltid. Sen tycker jag att Taha Ali är just nu en superavbytare att kasta in. Jag tror inte att just nu att varken han själv eller laget skulle direkt gynnas av att han startar. Utan det är, han kommer in som ett hit från bänken. Han hade faktiskt lite jobbigare mot Hammarby. De hade bättre kontroll på honom, tycker jag. Mm.
Ja, och är det någon spelare som kanske inte passar för Jocke Persson fotboll så. Mm.
Ja, men först skulle man kunna tänka att Vecchia kanske skulle få stå över någon. Men just med tanke på att han också går ut tidigare i matcherna, men jag tror att hans tyngd behövs mot Varberg. Han tillför ju liksom någonting som de andra yttrarna, om man kanske framförallt ser till Seydou Ali och Hugo Bolin, inte riktigt har där det fysiska biten i närkamper och så. Han liksom etablerar. Det kan bli en del kampmässigt för att liksom lyckas vinna den här matchen. I alla fall att inleda så och att sen kunna skicka in då Ali sista halvtimmen till exempel mot trötta Varbergsbackar, så är det ju en helt annan grej än att starta, tror jag.
Och sen på söndag så är det då som sagt match för MFFs del hemma mot AIK som möter Mjällby borta på onsdagskvällen. En match som vi av förklarliga skäl har svårt att uttala oss om. Men med tanke på hur det har sett ut för AIK så här långt, vilken sorts match kan man förvänta sig på stadion på söndag?
Alltså det är ju jättesvårt, just när man inte har facit från veckans match också, men ponera att AIK förlorar mot Mjällby också, då kommer det ju vara ett desperat AIK som måste kriga till sig poäng till varje pris med väldigt stort tryck på sig. Det kan ju ta vilken väg som helst. Jag tycker det är jättesvårt. Det är alltid svårt när en lag går så mycket sämre än förväntat.
Med tanke på att det här är ett lag som inte har vunnit i Malmö sedan 1996, så tror jag att man går in ganska hårt för att få med sig ett oerhört resultat. Just också med tanke på var man är. Jag skulle nog säga att man kommer liksom inleda så, hålla tätt. 0-0 är bra. Det är liksom det mindsetet man har. Egentligen oavsett om man vinner mot Mjällby eller kryssar mot Mjällby eller förlorar mot Mjällby. För att man vill liksom antingen bygga vidare på någonting eller bryta en väldigt negativ trend.
Det känns ju lite, om man tittar på de senaste 10 åren, så tycker jag att AIK är ju det lag av liksom de återkommande topplagen eller storklubbarna som det är störst skillnad på hemma- och bortaplan. Alltså alla matcherna här i Malmö har ju de ju kommit ut oerhört defensivt och egentligen alltså spelat på 0-0, medan det är något helt annat på Friends då.
Mm. Ja, men det är det. Och det är samtidigt med det sagt det bortalaget som egentligen har varit, ja, överlag bäst här nere tycker jag nog också, som har stått för de bästa bortamatcherna. Det har varit täta matcher och ganska målsnåla matcher, många av dem också. Så gjort det svårt för MFF.
Det är ett lag som är vant att spela på gräs. Det är hemskt att behöva säga det, men när Djurgården och Hammarby kommer hit så märks det ju att de inte är vana att spela på det underlag som fotboll ska spelas på. Mm.
Vad tror, om man tittar på ett större perspektiv som någon sorts avslutande fråga. Alltså Häcken är nu i talande stund 3 poäng efter MFF. Elfsborg och Kalmar är 5 poäng efter. Sen börjar det bli rätt så stora avstånd redan nu. Alltså Djurgården är 8 poäng efter MFF. Hammarby 9 och AIK 11. Vad skulle det innebära för allsvenskan om inte de här Stockholmslagen får upp farten?
Ja, men kanske lite sämre drag kring allsvenskan, för även om det är mycket folk här nere och bra stämning här nere nu, så är det liksom, Stockholm har ju någonstans varit lite lokomotiv för den här publikboosten vi ser, liksom med kanske framförallt Hammarbys publiksiffror då i topp. Nej, det blir annorlunda. Det brukar alltid vara något av Stockholmslagen som är med där uppe, så det känns väl egentligen inte helt bra ur ett rent PR. PR-mässigt är det ju inte toppen. Och så, speciellt som IFK Göteborg är ännu längre ner.
Så långt ner man kan komma.
Vi gjorde ju i alla fall mål mot Norrköping.
Två styck till och med.
Men om man tittar på Stockholmslagen då, Max, vilka har bäst förutsättningar att lyfta sig?
Jag tänkte precis säga det, jag tror väl att Djurgården är väl det man, som jag tror kommer att klättra upp och trots allt. Hammarby är ju Hammarby, de känns inte starka nu, det gör de inte. Och AIK har väldigt lång väg att gå, så att, och det verkar väldigt rörigt i klubben. Jag vet inte, jag tror inte att AIK kommer att blanda sig i toppen. Men jag kan ju tycka det också, att det är lite roligt att det är andra lag som är med och slåss där uppe. Nu har Häcken etablerat sig under många år egentligen, men visar sig kunna vara där uppe nu även efter SM-guldet. Kalmar är uppe och vevar, och Mjällby är uppe och vevar, och Norrköping är tillbaka igen. Jag tycker det är lite uppfriskande att det inte bara är Stockholmslagen. Sen är det lite konstigt att alla dippar, och IFK Göteborg också samtidigt.
Det är,
fast IFK Göteborgs dipp, den har ju pågått under lång tid. Ett tag, ja.
Hammarby, det ska väl tilläggas där att de saknade ju Nahir Besara mot Malmö. Det är ju deras viktigaste spelare, får man väl ändå säga. Och med honom tillbaka så blir de ju lite av ett annat lag. Jag håller också Djurgården som det starkaste av Stockholmslagen. Men Hammarby kan nog rycka upp sig ganska ordentligt, tror jag. Men de behöver väl framförallt sätta en defensiv struktur som minimerar de här konstanta misstagen som hela tiden görs. Jag satt och tittade lite på vad MFF presterade mot lagen man har mött i fjol. Och om vi får kalla Brommapojkarna för Sundsvall, konstgräslag, nykomling.
Du får kalla dem för
Sundsvall. Jag får göra det. Ja. Så har ju MFF alltså tagit 11 poäng fler än vad man tog i motsvarande matcher i fjol. Då. Man förlorar mot Kalmar hemma. Man förlorade mot Sundsvall borta. Man förlorade mot IFK Göteborg borta. Man vann förvisso mot IFK Norrköping hemma. Och man kryssade mot Hammarby hemma. Det betyder alltså att om Malmö FF presterar i de kvarvarande matcherna på exakt samma sätt som man gjorde i fjol. Alltså inte är något vidare jättebra. Då slutar man på 57 poäng. Och i fjol räckte det till en andra plats. Så om Malmö FF presterar ungefär så som man gjorde förra året, man tappar den här formen totalt och liksom går in i någon slags lite ljummen tillvaro, så bör man ändå kunna lösa en Europaplats.
Alltså, det var några supportrar som naturligtvis hade räknat också, och räknat på ett annat sätt, med att 15 inspelade poäng och 60 brukar räcka till seger i Allsvenskan. Det innebär att man hade 25% hemma redan, vad som krävs. Det är ett sätt att se på saker.
Innan vi tar och avslutar ska vi ta några ord om damlaget också. De är ju även de fullpoängare.
Ja,
3-1 senast mot Halmstad.
Jag tänkte att de kan vara värt de nämnande. Jag har inte sett hela, men jag har sett delar av den matchen, och måste konstatera att Malmö FF i vissa avscenen faktiskt hade tur den här gången. Jag skulle vilja säga att alla tre målen de gör är lite slumpartade.
Du vet att ju mer man tränar, desto mer tur har man.
Har man. Tur förtjänar man. Nej, men det var lite slumpartade mål, och Halmstad hade en rad möjligheter faktiskt att göra mål. Bland annat så hade de det som kan vara årets miss i Allsvenskan, ett inlägg från vänsterkant med en spelare som mötte ungefär en meter från mållinjen och sköt 4 meter över i farten då.
Men jag ska bara påpeka liksom, där Max, att de spelar i division 1. Ja, inte i Allsvenskan som du sa.
Ja, så för det. Det är bara vevar på med Allsvenskan.
Ligger lite långt framme där. Ja.
Nej, men det fanns ändå ett tecken på att det kommer att bli jobbigare i vissa matcher. Och att, det ser man ju mot Göteborg borta, som jag tror är det bästa laget bakom Malmö. Men det finns fler lag som kan bjuda upp. Jag tyckte det jag fick se av Halmstad var faktiskt rätt så bra fotboll.
Härnäst för damlaget så väntar ju toppmatch borta mot Halmia, som ju skuggar i tabellen.
Det är lite nytt upp till bevis där faktiskt.
De är ju det enda obesegrade laget tillsammans med MFF.
Och ett lag som släppte in färre mål än vad MFF gjort också. Var en sån sak?
Ja, det är galet. De har dock inte gjort lika många.
Nej.
Den matchen spelas på lördag den 6 maj. Några sista ord för den här gången. Jag vet, annars så påpekar du Max att så säger man inte. Jag menar i det här avsnittet. Några avslutande ord?
Nej.
Nej, jag känner mig nöjd.
Ja. Det är väl... ja, det är mycket som har sagts. Så vi kanske ska hålla där.
Ja.
Det här har varit avsnitt nummer 320 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!